Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi har redan nu fått alarmerande uppgifter om att podden är hälsoskadlig.
Vi kan sluta illa om man följer oss.
Nej, men vi träffade på Linnea och Lina som jobbar åt Hockeyallsvenskan igår när vi var i Jönköping för HV71 mot Björklöven. Och då berättade Linnea att när hon satt och lyssnade på vår första podd, det här är Linnea Lejonklo som är alltså marknadschef för Hockeyallsvenskan, då krockade hon med bilen. Och det här låter ju inte som något man ska skratta åt såklart, för hon gled liksom bokstavligt talat in i en lastbil.
Det gick ju bra.
Det gick ju väldigt bra.
Vi började i den änden så inte folk nu krockar för att vi pratar om
det. Nej, det vill vi verkligen inte. Men så att häpnadsväckande konsekvenser kan det här få. Men jag försökte skylla det här på att du har sagt någonting. Det är ganska konstigt här.
Inte alls omöjligt, men jag tycker att du bär ditt, det delade ansvaret. Kan vi ta den smällen båda två när fakturan kommer från försäkringsbolaget?
Så ska vi göra. Men uppmaning där hemma att håll i ratten, att det kan bli tokigt ibland.
Kvart i två eller vad?
Nej, tio i två.
Tio i två.
Tio i två, ja. Nej, i Norrland har vi tio i två i alla fall. Det är kanske annorlunda.
Halv sex här i Småland. Eller vad är det, Småland?
Båda händerna ner.
Ja, men det är lite skön körning. Istället när man sitter och...
Jobbigt att bli sväng i musik om man börjar. Ja, någonting om det. Ja, men det är intressant i alla fall. Men det gick bra för Linnea. Hon klarar sig och bilen klarar sig och alla mår bra. Men
du, och podden har klarat sig.
Den har ju det. Mm. Så det kör vi igång.
Det gör vi.
Ja, men välkomna ska väl vara då till ett nytt avsnitt av Rinkside, hockeypodden som pratar om hockey i allmänhet, men Hockeyallsvenskan i synnerhet. Och jag och Fredrik har för andra veckan i rad träffat en väldigt fin vy för att spela in den här podden. Nu får du måla här, Fredrik.
Ja, jag målar en vacker bild över Vättern. Det är strålande sol. Jag skulle gissa på att plusgraderna sakta men säkert stiger. Nu börjar låta som meteorologerna på fyran här. Men, väldigt vacker vy över inloppet mot Jönköping. För en vecka sedan satt vi i Örnsköldsvik och såg då ett betydligt mer vintrigt landskap. Vi får ju verkligen uppleva de här nyanserna. Ja, i det svenska vädret också. Att det är ett långt land. Mm. Men jag vet inte om det går att välja mellan de här två vyerna. Du är ju mer fjäll och...
Ja, lite mer än gillar jag snö. Ja. Men sen är våren, det här betyder, jag sa slutspelstider, men det är för att våret påminner om slutspelstider. Det är 10 grader varmt var det idag.
Problemet är bara när man får smak på det här efter någon dag. Och sen ska man tillbaks upp. Ja, liksom då börjar man ju, det svider ju lite.
Det gör det.
Men det kommer ju där också. Ja. Vi lämnar väderpodden.
Tyvärr får du låga betyg för väderpodden. För du missade det uppenbara. Vad är det idag?
Det låter jag dig berätta.
Ja, men det är ju första torsdagen i mars när vi spelar.
Det här har du längtat efter.
Och vi ska förhoppningsvis få konsumera en prinsesstårta här under
trycka
dagen.
En halv sån.
Nej, det känns på något sätt stort. Alltså, man märker att Jönköpingsborna, jag var ute på en kort morgonpromenad, de stäcker på ryggen här.
Ja, men de bekräftade ju igår att det här är, alltså de säljer ju slut på den enda tårta i hela regionen idag. Så att...
Nu har vi varit väderpodden och tårtpodden, men nu tänker jag att vi går på hockeypodden.
Jag tror att vi hör hemma där.
Jag är osäker, ja, men vi kan väl hämta oss dit. Vi var ju såg en väldigt trevlig hockeymatch igår.
Verkligen.
Onsdag kväll, HV71 mot Björklöven. Kamp, intensitet, bra hastighet, kvalitet på vissa saker. Spännande. Mm. Liksom, ett lag som går upp med en ny tränare. Fanns mycket att berätta. En härlig hockeymatch.
Verkligen, tycker jag. Sen var det kanske, om jag ska sätta på kritiska ögon, så första halvan tycker jag kanske var, det var lite för hög intensitet för vad man klarade av att behärska. Det var liksom lite slarvigt och lite hafsigt. Men ju längre matchen led, ju mer tycker jag kvaliteten steg också. Så vi fick verkligen se en hel del bra saker. Jag tror att vad Björklöven pratade om, att man hade berört den här matchen som en slutspelsmatch, och jag tror att för HVs del efter några liksom sämre resultat så var det viktigt att försöka ta sig an ett topplag, så att båda lagen var verkligen redo för det, och då blir det ju också resultatet därefter.
Och det svängde ju verkligen, för vi berömde ju Björklöven väldigt mycket de två första perioderna, för de fick ju också marginalerna med sig lite grann. Men vad ser vi om det här nya Björklöven? Ska vi börja där, eller vill du börja på HV71?
Vi börjar med Björklöven tycker jag, som så är det ju alltid. Du får ju en ansiktslyftning när du byter tränare, vare sig du vill eller inte, så finns ju en effekt som kommer. Sen brukar det där kunna plana ut lite grann, men det blir alldeles uppenbart att Björklöven har valt att, för när vi pratar med Viktor Stråle före, så är ju han också noga med att han kan inte kliva in och ändra allting. Det är liksom för kort tid kvar på det. Och då måste man välja vilka områden är möjliga att påverka och hur kommer man åt det. Och det är ju spelet utan puck, det är defensiven. Där tycker jag att det var ett helt annat Björklöven igår. Och jag kanske har känt, jag vet att jag har uttryckt för några tillfällen, om inte här så på Simor i alla fall, att jag tycker inte att Björklöven har fått effekt på sina spelare. Man har sådana som kan åka mer skridskor, sätta mer press, vara lite aggressivare. Jag tycker man har varit för passiv i Björklöven. Nu ser jag en annan tendens. Och det tycker jag, precis som vi har pratat om Södertälje som stundtals nu på slutet har varit lite försiktiga i sitt spel. Då smittar det av sig till spelet med puck. Så att jag på något sätt tycker jag ser en koppling mellan Björklövens försvarsspel igår, man är aggressiv, man sätter press över hela banan, det leder till att när man får puckar och ställer om så har man bättre tryck där också. Så att jag tyckte det var ett nytt Björklöven, och det är inte bara något sådär, jag vet att det är lätt att säga det när man får ett tränarbyte, men det var det verkligen.
Vi pratade ju med ett antal spelare, och jag pratade även med lite fans där uppe i Umeå som sa vad de tyckte och tänkte. Och det som framförallt alla berör, det är ju det att alla spelare får vara aktiva. Liksom, ja. De är fram i pressen, som du var inne på, stänga korridorerna. Så, det behöver vi inte förklara här, men på tv behöver vi göra det. Så det, liksom, det känns som att alla får gå på sin instinkt på ett annat sätt.
Exakt, det ordet är rätt. Och det, då är hockeyspelare som bäst, när man inte behöver fundera för mycket, utan man kör. Sen får det ju inte vara allt för irrationellt, och det måste vara samlat, och det tyckte jag också att Björklöven gjorde bra igår. Man litar på varann, man pratar på hockeyspråk att ettan går, tvåan hänger på. Så det är ett signalspel som jag tycker att Björklöven hanterade på ett bra sätt igår.
Ja. Jag slogs av en detalj också. En spelare som vi inte har pratat om, nu avgjorde han ju matchen, då blir det ju uppenbart att vi kommer att prata om Jesper Lindgren. Men han har ju simmat lite i skymundan, låg väldigt mycket istid, har fina siffror, han gör upp mot 30 poäng nu som back. Jesper Lindgren känns som att den här utvecklingen som han sökte under åren i Toronto, förra säsongen var han i Modo, så känns det som att Jesper Lindgren har hittat någonting här och blivit den där spetsbacken i Björklöven som ju fortfarande har problem på skadesidan nu med VT Vainio och sådär.
Jag kan bara hålla med. Han har smygit lite under min radar. Han har ju varit lite utomlands och jag har varit utomlands. Så att det är en spelare som jag inte har följt på nära håll så mycket. Men jag tycker också att han egentligen över hela säsongen har gjort det bra. Och det som man ska komma ihåg är ju det som är ofta, alltså vi har en tendens att falla för det som är i ögonfallande, kanske jag ska kalla det. De som sticker ut. Jag tycker det finns något fint i hans sätt att spela hockey på som gör att han inte alltid sticker ut. Men han är hälsosam för Löven. Jag tycker att han är rejäl i det defensiva spelet och han har tveklöst offensiva egenskaper. Och som du är inne på, han spelar väldigt mycket och med det så blir du också en viktig pjäs. Och han har gjort sina poäng, så att det är ju inte liksom, det är ju inte en tråkig eller trist back på något sätt, utan det är kanske andra som har solen har skinit lite mer på. Men han var bra. Det finns en, tycker jag, verkar avslappnad. Det känner inte han personligt på. Han har så här köra skoteraura över sig, tycker jag. Gör han det?
Det är bra aura, tycker jag, för att köra skoteraura.
Ja, men han ser ut som en,
han ser faktiskt ut som en person som gillar att köra skoter.
Ja, och det är något trevligt. Jag gör det inte, men de ser ut att ha så trevligt, de som kör skoter. Och kan man också då vara en duktig hockeyspelare i ett Björklöven som behöver honom, så blir det ännu bättre.
Han sa ju en rolig grej igår. Nu vet jag, om ni inte såg tv-sändningen i onsdag, så var det så att jag intervjuade Jesper Lindgren efter den första periodpausen. Och så frågade jag, du är en nyckelspelare i powerplay. Vad har ni hittat på där? Det var inga konstigheter med det. Men sen frågade jag också vad Stefan Öhman har kommit in nu, fystränare. Han tog över som tillfällig huvudtränare förra onsdagen, sen tog Stråle över. Då har han valt att behålla Stefan Öhman i båset nu då, som en assisterande tränare för forwards och för powerplay. Och då ställde jag bara frågan, men vad Stefan Öhman kom in med för idéer? Och han sa väl i princip, han har så jävla mycket idéer, jag är så less på att höra på. Han pratar ju konstant. Och då hör jag bara i bakgrunden, och så Chippa efter luft i bakgrunden.
När du ställde frågan så får jag till saken höjd då att jag tränade Stefan flera säsonger i Oskarshamn och så när du frågar och jag hör honom svara i liksom lurarna jag har på mig så kunde jag inte hålla mig för skratt. Det var liksom det kännetecknet för mig på Stefan från Oskarshamns tiden. Han var väldigt på för lagets bästa och hade idéer och jag vet, jag har ett svagt minne av att han någon morgon kom ner och hade liksom suttit upp och tittat på NHL på natten och vi hade ett litet bekymmer med vårt powerplay för stunden och han hade en briljant idé för då hade han tittat på typ Detroit och jag vet att jag kände, men kära någon Stefan, varför tror du att de spelar där borta? Jo, för att de är liksom nivån bättre, men det var i all välmening och jag tror faktiskt att han har, jag tycker ett smart drag av Björklöven.
Att behålla honom i båset?
Verkligen. Sen är ju inte han, jag tror han är förståndig nog att säga att han är liksom inte redo att vara en head coach i allsvenskan om man ser till erfarenhet, även om han har hållit på länge som spelare. Och han är ju väldigt, han är ju shape, titta på hur han ser ut, han är ett år äldre än mig.
Han ser ut att vara bäst tränare i Björklöven.
Ja, nästintill alltså.
De brukar ju skoja om det, har jag hört. Någon som sa det. Ja, men det är ändå Öhman som är bäst.
Ja, men jag vet att han håller på själv och springer så här 26 mil med en Volvo 740 på ryggen. Och alltså det är såna här tävlingar som känns för mig fullständigt obegripliga. Men han är med på sånt. Liksom överlevnad, springa i skogen, tjossan. Så att han är väldigt väl tränad. Så det är ju en poäng och han driver laget på den punkten. Men jag tror också att han kan tillföra rent taktiskt med idéer. Och jag tror också att han har ett sätt, förhållningssätt till att vinna och förlora. Och
men blir han lite players coach också?
Ja, det tror jag faktiskt.
Ja, person att vända sig till
jag får den känslan och jag tror att därför så är det väl rätt. Plus som Stråle själv sa i någon intervju att man behöver ju mycket folk. Det går åt folk om du ska liksom hantera spelarna och förklara feedback, video, samtal. Och där tror jag Stefan är bra.
Om vi vänder till HV71, om det inte var något du ville tillägga på Björklöven där så...
Nej, det enda jag ska säga sista på Björklöven är att det som skulle kunna ställa till det lite för dem, det är att när man ändrar spel så här pass sent på säsongen, det här är ju ett mer kostsamt sätt att spela hockey på rent energimässigt, så är det väldigt viktigt att du orkar. För när orken tar slut, då blir det som vi ser i tredje perioden. Förvisso varvar HV upp, men jag tyckte också att där var liksom bränsletanken tom lite grann på Björklöven.
Det stod ju HV-spelarna och skrek ganska kontinuerligt också. Kör på, de är trötta. Sen är det ett psykologiskt spel såklart. Men jag förundras ändå och beundras av HV71s styrka den här säsongen. Vi har ju sagt att det finns svagheter i det HV71-laget. Och allting, med alla förväntningar som vi har på HV71, det är ju för att HV71 är ett SHL-lag. Det är en SHL-förening i alla mått mätt förutom var de spelar just för stunden. Och när man ser ändå, om man tänker med hockeyallsvenska mått av där verkligheten faktiskt är idag i Jönköping, så är det ju en enorm styrka i HV71 att komma tillbaka i tredje perioder igen och vara så nära att avgöra mot Björklöven efter att, jag ska inte säga att de var utspelade i två perioder, men det var ett frustrerat HV i två perioder som kände att det var inte så mycket som gick med dem.
Så var det, och det som jag tycker också är frapperande för HVs del, det har vi sett så många gånger den här säsongen, det är att man också är så konsekvent över sin match. Det är så lätt, jag vet själv när man har stått i bås och känner att 0-1 kommer, 0-2 kommer, man ska kasta om i formationen, man kanske ska korrigera spel, som liksom desperationen kickar in. Där tycker jag att HV71s bås förhåller sig till matchen med vetskapen att det här kan vi vända. Vi matar på, vi nöter på, det kommer att komma situationer. Och dessutom så har man ju spelare, en sån som Fredrik Forsberg som i vissa delar av matcher kan vara väldigt anonym och rent av grå. Men när tillfälle ges för honom att smacka dit en puck, då smäller det. Och det där är ju en väldigt viktig del för ett lag att veta om.
Vi kan väl också stämma in i hyllningskören att Kristoffer Törngrens arbete som har haft en, ska vi säga, en kämpig säsong inledningsvis, men han hade i alla fall lite tuffare. Nu får han väldigt mycket beröm och man ser ju att det är en spelare som tillför någonting, är ju en av lagets bästa spelare framför mål i powerplay just nu till exempel. Så att det är HV71 som får fler spelare att addera. Det var ju det som HV71 på något sätt jagade under hösten när Forsberg och Önnerud blev skadade och Mattsson. Då försökte de hitta spelare som kunde kliva in där som behövde steppa upp och ta nästa steg i hierarkin.
Verkligen. Och sen det som ska tilläggas på båda de här, jag säger båda för att jag tänker då på matchen vi hade igår, men också den när rätta mig nu, vann HV hemma mot Löven senast med 3-0, 3-1.
3-0 vart det, va? Ja. Då vart jag osäker. Ja. Tjuvkollar, 3-0.
3-0. Då saknade ju Löven väldigt mycket folk. Då var man ute på en turné och det var ju sjukdomstider där.
Ja, man bara tre kedjor, tror jag.
Ja, och du vet ju att vi ältade det där lite grann. Och det var några som gnällde till mig då och sa, ja, men de HV ju också folk borta och andra lagar folk borta. Och det, jag vet att ibland faller man i den gropen att man pratar lite för mycket om folk som är borta. Nu var det ju HV som har namnkunniga borta. Så att vi lägger det åt sidan och konstaterar bara på den punkten att lag har spelare borta emellanåt. Så är det. Men det som man kan tänka då för HVs del är att det kommer ljusna. Och redan nu fredagen, vi har HV71 Modo, så lutar det åt att man får tillbaka någon eller några.
Ja, det vad jag hörde mellan raderna så lät det som att både Kelleher och Önnerud spelar.
Så uppfattar jag det också.
Ja. Och vilken vecka för HV71. Förra veckan så hade vi Västerås på lördagen. Jag minns knappt vad man var förra veckan. Men om jag inte minns helt fel så hade ju... det var ju Västerås på lördagen i alla fall.
Mora på fredagen.
Vad säger du?
Mora på fredagen var det ju.
Just det, vi gjorde den matchen. Ja. Du hör ju vilka tider vi är i. Man har ingen aning vad man gjorde igår ens. Men så var det i alla fall. Och nu då? Björklöven onsdag, Modo fredag, Karlskoga på helgen också.
Ja.
Det är en avgörande vecka.
Tuffa rackar, och ska jag tänka rent schemamässigt så jag tror att det är jättebra för HV71 att få de här matcherna. För att då är det på något sätt förberedelser inför slutspelet där du inte kan gå ner på halvfart. Du klarar inte av att prestera om inte du liksom är påslagen fullt ut. Så att för HV71s del så är det perfekta förberedelser inför slutspelet.
Ja, och det är ju också en serieseger som ska avgöras i veckan i princip. Nu vann ju Björklöven igår mot HV. Modo vann, och jag vet att du är allergisk över att prata tabellsituation och så vidare. Men nu börjar det faktiskt dra ihop sig, så nu kommer jag inte att ge dig något val, käre Fredrik Söderström. Det är ju så att vinner Modo på fredag, då är det ju väldigt jämnt med de här två lagen, alltså mellan Modo och HV71. Då skulle det kunna vara 2 poäng. För vissa har HV en match mer spelad, men då skulle de möta Karlskoga igen.
En match mindre
spelad. Så att HV har en match i hand. Men då skulle de möta Karlskoga i helgen också. Så att det är väl en ganska avgörande här helg.
Det är det. Och det kommer ju vara av största betydelse att bli etta med det systemet som innebär när du väljer. Det är ju två stora delar i det här. Det är valet att liksom välja bort ett motstånd som du kanske, det här känns lite svårare. Men också det faktum med hemmaplan, med de fördelarna som det ska innebära. Sen kommer man hålla på att prata i andra lag om att det är perfekt för oss att åka bort och spela. Jag vet
vad tysta de där.
Ja. Men för all del, det råder inga tvivel. Man vill vinna serien. Det ska också tilläggas, jag bryter in med en sån komisk, jag jobbade.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
2 säsonger i Norge, och nu såg jag att Stavanger hade blivit seriesegrare i Norge här med ett antal omgångar kvar, och mitt första år i Norge när jag jobbade tillsammans med Jeff Jacobs, då vann vi serien 29 januari. Det var OS-år också, så att det var mycket matcher som skulle spelas före Sochi var det väl då. Men det firandet då var helt makalöst. Alltså det var en söndag hemma mot Frisk Aske vi vann, och publiken, hur många tusen det nu var som var kvar, sjöng med oss efter matchen. Det var var firande i omklädningsrummet. Sen kom en buss och körde oss ner på en krog i stan med liksom fri mat och dryck. Och det festades liksom hela natten. Hejdlöst över att vinna en serie. Och det där kan vi fnissa lite åt i Sverige.
Alltså inte guldet, utan grundserien.
Sen var vi guld så småningom, vilket var 10 gånger upp. Men det här var grundserien. När man vinner den så firar man det. Och det, för oss svenskar så känns det lite så här blaha blaha. Vad har det för betydelse? Men jag har faktiskt lärt mig att värdesätta det där, för serien som fotbollens system till exempel är ju...
Då vinner man guld.
Då vinner du ju. Medan hockeyn har slutspelsmodellen så kan man fira både också. Jag menar inte att HV behöver, om man nu vinner serien...
Inrätta en ny prinsesstårtans dag här.
Nej, men ja, någonting kan man göra. Jag tycker man ska... Man ska uppmärksamma att det är en styrka.
Jag tycker att vi allmänt borde fira saker mer i Sverige.
Verkligen.
Alltså kanske inte ner på namnsdagsnivå liksom. Men vi är dåliga i Sverige på att fira saker. Vi har ju knappt firat våra nationaldag de senaste åren, känns det. Eller aldrig.
Och så är vi lite så här retfulla mot norrmännen som firar 17 maj liksom.
Men det är ju bara ren avundsjuk.
Ja, det är
så här, shit, de går runt med sina A-skola, ja. Folkdräkter och har
vi,
världens...
Har vi Melodifestivalen, då ska folk vakna till och vifta med flaggor och någon landskamp ibland.
Jag hade ju hellre varit i Norge och kört. Tänkte att dra på en folkdräkt en torsdag och så sen gå ut på en dagsfylla. Det...
Ja, de har trevligt där.
Ja, norskt firande. Vi hoppas på ett norskt firande då för det laget som vinner.
För det laget som vinner. Det var liksom mitt sätt att runda av själva din...
Var en undanflykt från att
sätta
tabell?
Ja, det var
det. Då kan vi hoppa ner då till tabellen då. Ja. Karlskoga jagar ju där bakom. Karlskoga... Lite oroväckande signaler får jag därifrån. Nu har Henrik Björklund missat 5 matcher i rad. Det har gått bra för Karlskoga ändå. Men till slutspel så behöver ju Karlskoga ha Henrik Björklund med.
Verkligen. Och det som skiljer kanske Karlskoga och HV71 till exempel. Jag har stor respekt för Karlskoga. Jag sa ju för inte så länge sedan att, eller säg 2 veckor sedan, kanske 3. Innan man åkte ner och mötte HV och fick stryk, så kände jag att hade slutspelet börjat då så hade jag satt på Karlskoga. Sen fick man förlora den och man kanske varit lite svajigare där. Men jag skulle säga att man är mer känslig på om någon är borta. Björklund är så pass stor och viktig för Karlskoga så att det blir påtagligt när de inte har honom med. Medan exempelvis HV71 har ett bredare stall. Det gör att man ändå kan hantera det. Men Karlskoga är ju tveklöst en av dem som jag tänker mig. Det är ju ett semifinallag utan tvivel för mig. Minst.
Men ett Karlskoga utan lagets hjärta och själ. För vi spelade in torsdag morgon förra veckan. Senare under torsdag, nu berörde vi det här i hockeyfredagen och superfredagen också. Men den stora grejen i fjol, förra veckan, var ju att Mikael Daggen Eriksson slutar med ishockeyn. Och det finns ju inte ord som sätter nog vikt av vad han har betytt för Karlskoga. På isen... Numera har det blivit en fjärde kedjespelare, men utanför isen så är han ju extra tränaren, pappan, lekledaren, festorganisatören, den som, ja, men det känns som att han är väldigt, väldigt mycket i Karlskoga. Han slutar nu och det tycker jag att vi ska hylla honom för allt.
Vi ska addera först en grej på det. Han är dessutom kommentator. De matcher vi har gjort när han står där så är ju han liksom, han kommenterar ju allt som att han var liksom utsänd av Seymour, vilket ger energi och han retar lite motståndare. Han får uppmärksamhet av domare och så. Men jag håller med om den hyllningen och han tillhör en på något sätt lite utdöende skara eller generation av hockeyspelare som sätter värde i laget, i gruppen, i att lyfta andra, att bidra, att liksom skyffla in någonting även om man inte själv är den mest graciösa hockeyspelaren. Däremot har han bara gjort 22 matcher eller något sånt där, så att det blir ju inte ett påtagligt tapp. Nej. På den spelmässiga punkten just nu.
Och som jag förstått ska han vara kvar inom laget det resten av den här säsongen, vara med liksom i gruppen och det. Och det kan
helt
ju vara
rätt.
Nog så bra.
Ja, verkligen.
Men jag skulle vilja säga att det är väl den sista samurajen på något sätt som lämnar Karlskoga. Jag menar, Carl Bergen fick inte förlängt kontrakt efter förra säsongen. Wessner har ju lämnat sedan länge och är ju numera på domare i Hockeyallsvenskan. Tobias Termell står ju nu HVs bås, Tellander och sluta av det gamla Karlskoga, ja. Så var ju ändå på något sätt hatad av alla, men älskad av alla som såg det utifrån bara för att de stod för någonting. Det var en tydlig identitet på Karlskoga som det var förr. Verkligen. Och nu gällde det att det arvet ska leva vidare då genom Henrik Björklund och sådana som finns där bakom.
Jag tror att vi ska inte på något sätt underskatta betydelsen av det inflytande som Daggen har haft på gruppen, som han i sin tur har fått från de som är lite äldre än honom, och så går det där vidare i olika led. Jag hoppas att Karlskoga är förståndiga nog att förvalta det där, och det tycker jag ändå att jag uppmärksammar när vi är där och förstår att de sätter ju ett värde på det där. Så att däremot så vet jag inte riktigt vilka det är som ska liksom ta rygg på det där och ta den positionen i Karlskoga.
Om man kollar där bakom så är det ju Björklöven ligger fyra där i tabellen, och det har vi redan nämnt. Västerås vann igår, Kristianstad vann. Om inte jag räknar helt fel så är det lagets tredje seger på de 12 senaste. Det innebär ju att det var viktiga poäng för Kristianstad mot ett Södertälje som var desperata. Men det blev bara 2 poäng. Vi ska komma till den matchen alldeles strax. Men AIK vann. Mora är fortfarande kvar på 48 matcher. Så bara för att redovisa. Kring strecket så har Västerås 77 poäng. 3 matcher mindre spelade än övriga. Sen har Kristianstad 74, AIK 74, Mora 71, Västervik 71. Det där är ett getingbo. Det är en plats som det är upp.
Verkligen. Och vi hade ju en kort summering efter sändningen igår som skulle ut i sporten eller vad det var, där vi också kan se det lite olika. Harald och jag tänkte och tyckte lite olika. Båda är väl överens om att Kristianstad ligger pyrt till. Ja. Det började ju du prata om i november, så det ska ju ge dig.
Men varför förtydliga? Kristianstad har ju varit ett rocklag. De har ju verkligen charmat oss. Men mycket av det som charmade tycker jag inte riktigt finns kvar. Eller det syns inte på lika sätt. Det blir inte lika uppenbart. Men tippar du att Kristianstad inte grejer den platsen?
Som jag ser det nu så tycker jag att det står mellan att AIK och Mora faktiskt smiter förbi Kristianstad. AIK har 3 poäng mer än Mora. Man har bättre målskillnad. Det jag ser, jag nämnde Mora som en möjlig, alltså att det kanske var det som låg närmast i hans. De mötet, om jag minns rätt, dubbelmöte Västerås och HV71. Och man har haft en förmåga i Mora att vara bättre mot bättre lag tabellmässigt, vilket skulle kunna tala till deras fördel. Men jag gillar ju också AIKs form, samtidigt som jag tror att Kristianstad, det ska vara väldigt noga att understryka, att jag tror inte att de tycker att det spelar ingen roll om vi är 6, 7 eller 8. Alla vill vara topp 6. Man vill undvika ett sånt här lite risky play in eller åttondelarna.
Får jag bara slänga in en live lite brasklapp här nu. Ja. Medan du surrade, ibland så hinner jag göra andra saker då.
Du är duktig då.
Men de har faktiskt ett ganska gynnande schema, Kristianstad. Vad säger de om det här? De har alltså kvar Södertälje borta på fredag som de mötte igår onsdag. De har Tingsryd borta på söndag. Sen har de Almtuna hemma onsdag. Och sen avslutar de alltså med sista matchen genom att spela Vita Hästen borta.
Man möter lag 10, 11, 12 och 13.
Ja, och det kanske talar för Kristianstad.
Det borde göra då. Samtidigt som de lagen slåss med näbbar och klor för att undvika kval och kanske möjligheten att nå en åttondel.
Men både Mora och AIK är på gång. Det har vi ju kunnat konstatera sedan länge. Mora var ju en hårsmål. Eller han var väl att Axel Bergqvist hade lärt sig att stanna från att vinna mot H71. Den här stoppsladden i förlängningen. Han var ju som en Luis Mendoza i Mighty Ducks. Han åker jättesnabbt, men han klarar inte av att stanna.
Open eyes där. Ja. Nej, men det jag kan summera det här med, det är att, för att det du också säger, det vill jag bara påpeka, att det går att vrida och vända. Jag nämnde att Mora då skulle vara gynnad av att möta topplag. Ja. Och så vänder du på det sättet att Kristianstad skulle vara gynnad av att möta lagen som är sämre. Det går ju naturligtvis att se det här på vilka sätt som helst. Och det som är blir så tydligt, det kommer alla att upptäcka igen. För man går i den här fällan, man drar slutsatser för tidigt. Sen sitter man där och säger, ja just det är slutet, skedet av en säsong. Det är ju att det kommer in andra parametrar. Man slåss verkligen för sin liksom hockeymässiga existens, och man vill uppnå drömmen om ett slutspel eller undvika ett negativt kval, eller vilka faktorer du än har, så vaknar någonting mer till liv i den här delen av säsongen som gör det mycket mer oberäkneligt. Så att det jag egentligen bara säger är att jag kommer med stort intresse att följa det här, och vi jobbar ju nära, så att vi har ju förmånen att vara runt de här lagen och se, så att det är mycket spännande avslutning på säsongen.
Verkligen. Du var inne på att Mora har tufft avslutande schema. Det har de ju sannoliken. De möter ju alltså Västerås 2 gånger. Sen i sista matchen då, där allt kanske avgörs. HV borta. Fast samtidigt kan ju HV vara klara för slutspel och bara vilja slänga ut den matchen.
Så kan det vara.
Det finns många parametrar där. Det går
att vrida och vända på allting.
Det går det verkligen. Västerås då, vi måste ju prata om elefanten i rummet, och det är om att i måndag så dömde tävlingsnämnden Västerås då till att bli av med 5 poäng för att de har använt sina nyförvärv Grebenchik och Arkalov i för tidig fas. De var alltså inte spelfärdiga och hade inte fått de hade inte papperna på plats helt enkelt. Och för att förklara den här historien bara kort då, för de som inte har varit med om vad som har hänt, så var det så att Västerås kollade när de hade skrivit på med sina nya spelare. Vad är det som gäller? Det finns något som heter EU Green Card eller EU-pass eller någonting liknande sånt, som gör att du får spela och tävla under internationell tävling. Och då får du göra det så länge det inte är mer än 90 dagar. Då vände sig Västerås, som jag har förstått det, då till Migrationsverket, och via Migrationsverket så hade en avdelning där då flera personer, olika varav någon var en expert, hade uttalat sig och sagt till Västerås att nej, men det är lugnt, det faller in under det här EU att ni får nyttja dem så länge de inte är i landet i över 90 dagar. Samma information fick även Timrå, som skulle använda sitt nyförvärv mot Luleå borta. Efter matchen så visade det sig att Södertälje då har gjort en grävning i det här och hittat liksom att det där faller det inte alls under, utan de har inte spelat med rätt papper och de var inte spelklara helt enkelt. Då har Södertälje anmält Västerås för felaktigt förfarande, och sen så har då tävlingsnämnden tagit emot bevis där Migrationsverket har skickat en skrivelse till Västerås via mail där de har bevis på att ja, men vi har mottagit, ni har fått fel information. Men här kommer då trixet. Har Västerås gjort fel genom att lita på Migrationsverket och inte litat på tävlingsbestämmelserna? Och vad är det som gäller där? Tävlingsnämnden har ju då dömt att Västerås har reagerat felaktigt helt enkelt. De har litat på en myndighet som hade fel, och då är det myndigheten till slut som ändå har rätt att göra som de vill, även om de har sagt att det var rätt.
Det var en lång story.
Den blev jäkligt lång.
Den blir så, och den, det påvisar väl kanske också hur komplicerat sånt här kan vara. Jag vet av egen erfarenhet genom åren med utländska spelare att det har varit en procedur som förr var ganska enkel, för då hade klubbarna kontakter med folk på, jag tror att det är Migrationsverket, och någon som bara satt en stämpel, om jag ska prata billigt, och sa bara kör. Sen kom ju, jag vet att det var i den här vevan med den flyktingkrisen, vad är vi då, mitt 2015 eller något sånt
där. Där i krokarna.
Ja, så vart det ju mycket mer komplicerat saker och ting av förklarliga skäl, och det tog längre tid att hantera sådana här ärenden. Så att proceduren i sig är svår. Jag bara förhåller mig till att om regelverket säger en sak, så tror jag att det funkar. Det var det någon som förklarade för mig, att du kan ringa till en myndighet och ställa en fråga och någon svarar. Om den personen har svarat fel och det ställs på sin spets, så har du ändå gjort fel. För du har ringt och frågat fel person. Man kan tycka att det låter helt vansinnigt. Men det verkar ju vara något i den stilen som det som har skett i det här fallet. Det är väldigt olyckligt tycker jag när resultat ska avgöras på annat sätt än rent sportsligt. Men jag tänker också att om det finns ett tydligt regelverk inom idrotten och hockeyn, så är det ändå det som till slut måste vara det som gäller. För annars kommer vi kunna börja skruva på det här på ett eller annat sätt. Det är min känsla. Men jag är för insatt i detaljerna, och jag kan förstå frustrationen hos Zetterberg och Västerås att, men för fasiken, vi har ju liksom ställt frågan till en människa som har svarat. Men det är bara att gå till individen, om man ringer Skatteverket eller sjukvården och ställer frågor, så kan man få olika svar, vilket är ju i sig idioti. Mm. Så funkar det, för att det sitter ju människor där som
ja,
kanske inte vet och kan
som inte vet och kan ja. Inte, ja. Ja, men så är det, och som jag förstått så har ju Västerås överklagat det här, och då får vi se då vad nästa instans säger helt enkelt. Men just nu i tillfället så har ju Södertälje tilldelats 2 poäng och en 5-0 seger mot Västerås, och Västervik har tilldelats en 5-0 seger mot Västerås och fått 3 poäng. Det är ju vad som har hänt rent krasst. Och det för oss då vidare till den matchen som var igår med Kristianstad och Södertälje, där Kristianstad såg ut att vinna den med 2-0. Jag visade dig på min dator, Södertälje hade skjutit 42 skott på mål utan att göra mål. Mm. Och sen helt plötsligt så kommer ju Södertälje i kapp till 2-2. förlorar för Vissen i förlängningen, men det känns ju som ett, en tung poäng de bärgade. De har fått de två extra från den här överklagningen till som tävlingsnämnden då har tilldelat dem. Och nu är de bara en poäng bakom Almtuna med tre matcher mindre spelade.
Viktig vändning, eller åtminstone kvittering som det blev i Kristianstad. Den poängen, du har helt rätt. Dessutom tänker jag en grej. Visst blir det så här att då istället för att förlora 3-2 straffar i Västerås så vinner man med 5-0.
Ja.
De målen kommer också ha betydelse.
Ja, det blir en målskillnadsaffär. För just nu har Södertälje bättre målskillnad än Almtuna. En poäng mindre. Jag ska säga att de har två matcher mindre spelare. Ja. De tog i kapp henne igår, för Almtuna spelar inte onsdag. Ja. Men både du och Harald tyckte jag när ni pratade igår. Det låter ju som att ni är helt övertygade om att Södertälje grejer det där.
Jag tror det. Det är min känsla nu. De har ändå mer, tycker jag, visat, eller att det känns som att det finns mer kapacitet där. Almtuna har hamnat i ett läskigt läge rent hockeymässigt, och jag är osäker på om de har den här ytterligare krämen, men jag säger det igen med risk för att låta lite tråkig, att det ska liksom, vi kommer att vara lite förvånade över vissa resultat här i slutet, utan tvivel är det så.
Vi måste ju flika in att Almtuna har ju faktiskt sparkat sina tränare också. Zackrisson har ju fått sparken.
Ja.
Jag flög ju inte under radarn, men om man skickar ut ett pressmeddelande 1:30 på natten, det känns ju väldigt märkligt.
Ja, och det som jag tänkte rent praktiskt då var ju, för då mötte man ju två dagar i rad Västervik, och jag gissar att man checkade in på Stadshotellet i Västerås, eller i Västervik.
Mest roligt.
Ja, inte i Västerås, för där det var det olämpligt, men i Västervik borde man på Stad. Och hur gör man då? Har man liksom, förra tränarna har rum 126, nya tränaren får 128.
Men de får ju samma rum, du sparar in det.
Det kanske gör det. Nej, men det där är ju, det är lite ledsamt tycker jag. Jag tycker att Mattias Zackrisson har gjort ett gott intryck på mig. Vi har gjort dem lite för lite, men det jag liksom har försökt att få grepp om honom och kontakt med han, så får jag känsla av en tränare som är på uppåtgående, som har en idé och en tanke. Sen har man kanske kört fast med ett lag, men det ska ju också tilläggas, vilket vi har sagt förut, man har släppt Emil Berglund och Sebastian Benker.
Ja.
Och inte ersatt dem. Så att jag tycker det är ju liksom svårt att trolla med knäna också. Och då kommer väl den här känslan när man börjar dra ihop sig, att vi måste göra någonting. Jag vet inte hur organisatoriskt det ser ut i Almtuna, men jag har varit med om själv och sett där det kan finnas filurer i en organisation som kanske inte har den sportsliga kompetensen, som tycker att nog är nog och kräver att det ska ske en förändring, för att det är vad man gör ungefär. Så att det återstår ju att se om det är en räddning. Jimmy Andersström, som jag faktiskt kliver in som coach, känner jag igen lite. Vi har jobbat på någon sån här sommarhockeyskolor en gång i tiden tillsammans och samtidigt. Så att, men det är ett oprövat kort på den här nivån, tveklöst.
Och byta nu när laget är i fritt fall verkligen, medan sex raka förluster. Och det mot Västervik, Västerås, ja det är ju rätt. De har ju mött Västervik tre gånger senaste, ja sen den 18 februari.
Det här innebär ju att det blir ett stort ansvar som faller på gruppen, på laget.
Det, är ju, det måste det är ju vara, det blir väl det som blir lösningen, att de får rädda det här.
Så är det, och då gäller det att man steppar upp och tar ett ansvar. Men det är svårt, du behöver vara ledd av någon som liksom tydlighet motiverar och förklarar och jobbar med det spelmässiga, men också liksom driver gruppen framåt. Så att Almtuna har ett utsatt läge, så är det bara.
Jag delar din tes att om en Södertälje har gått igenom 19 stormar och 14 kriser den här säsongen, så tror jag på något sätt, om man kollar på lagen, det ska ju, jag har ju väldigt svårt att se att Almtuna ska vända på det här.
Ja, och jag känner någonstans att Södertälje har liksom utnyttjat lite livlinor. De har ringt en vän, Pelle Holmberg och Björn Lidström kommer dit. Man har frågat publiken. Nu är det bara 50-50 kvar. Är inte en av livlinorna?
Ja, 50-50.
Så att det känns som att det är den livlinan kvar.
Var det tävlingsnämnden då?
Ja, delvis skulle kunna vara det. Och det andra är ju liksom, ska man inte. Men ja, det är känslan just nu. Vill jag ju följa upp det, var så säker.
Så är det. Och ett annat lag som jag tycker är ganska charmerande, som vi har berört en hel del den här säsongen, men det är ju Vita Hästen. Nu har de en förlust mot AIK här 0-1 nu senast, och så förlorade de ju Södertälje-matchen den tredje då förra veckan. Men det var ju väldigt stor hype som vi pratade om för två veckor sedan om den här matchserien mellan Vita Hästen och Södertälje. Nu har ju Almtuna blandats in i det där och gett Södertälje en räddningsplanka. För hade det stått mellan Vita Hästen och Södertälje så hade det varit kört nu för Södertälje, skulle jag säga.
Visst är det så. Vita Hästen har ju ändå hittat, tycker jag, en annan stabilitet sista. Även om det inte bara varit bra resultat, så tycker jag det, av det jag sett sista liksom 10-15 omgångarna, så har man varit mycket bättre. Och det förklarar ju Tony Sabel bland annat med att man har tillgång till fler spelare. Dels har det skadade, sjuka spelare kommit tillbaka. Man plockade på sig några precis innan fönstret stängde. Och det ger ju följdeffekter. Man tränar lite bättre, man har en större konkurrens, man kan ha fler valmöjligheter på olika positioner. Så att jag tror att det ligger i det att nu ser vi mer av det Vita Hästen som det var tänkt. Men sen är det ju det där racet. Tingsryd är med där, man ligger på lika många spelade matcher. Man har 6 matcher kvar de två lagen och har 52 poäng. Tingsryd har vi också pratat om vid flera tillfällen och sagt att de har ju en fin förmåga att faktiskt knyta ihop saker och ting, i alla fall min bild, när det drar ihop sig.
Ska du vara lite bödare här då? Troja har 11 poäng upp till säker mark, Almtuna. Är det kört nu?
Det är kört.
Det blir kval för det, tror jag.
Det är jag övertygad om. Och jag tror inte att de är...
De har räknat med det.
Ja, men det är precis. Och det är ju deras fördel. Jag tror inte att det är allt för uppjagat och upphetsat i Ljungby över det faktum. Man är nykomlingar, man har inte haft orimliga tillgångar att spendera på spelare. Så man kanske har varit lite mentalt förberedd på det. Det viktiga för Troja nu, det är att man kommer upp i prestation. Nu mot Modo så hade man ju 3-0 innan liksom Roger Forsberg hade hunnit parkera i båset i stort sett.
Ja, men i princip.
Och det ska man ju se upp så att man inte får liksom såna uppfläkta sår i gruppen och i känslan av kan vi klara av det här? Kan de hantera det rätt, så kan det ju vara bättre att komma in i ett kval med vetskapen om att det här har vi planerat för. Det här förstod vi att skulle komma. Vi kan liksom preparera oss för det.
Så, vet du, jag tänker på att det var kanske tur att Sebastian Benker, om det skulle bli Almtuna Troja då, som vi på något sätt börjar, jag känner väl att vi lutar lite ditåt till det negativa kvalet. Det var kanske tur att Sebastian Benker flyttade från Almtuna till Västervik då. Det var jobbigt att spela ner farsan i Hockeyettan. Ja, hans pappa Johan Benker är ju assisterande tränare i Troja.
Den hade ju kunnat tärt lite grann på påskfirandet eller i sommargolfen.
Jobbigt att ha någon boka en fjällstuga igen efter att...
Var det Sebbe då? Ja, han sitter i pannrummet.
Det här var ju tråkigt.
Ja.
Ja, men jag tycker, jag tror, vi har inte pratat så mycket om Troja, men de har ju ändå några ingredienser som jag gillar. Viktor Stjernborg nu i Växjö, nu har de fått in en ung spännande spelare där från Växjö som han har lånat in, som är högt draftad av Chicago om jag inte minns helt fel. De har bröderna Öhman, Viktor och Oskar Öhman, som ju har viss koppling till Björklövens assisterande tränare. De möts ju på fredag.
Mm, det är det. Då är det mot farbror.
Mot farbror, då är det ju familjefeud där. När Oskar och Viktor Öhman möter sin farbror. Och sen Hilding har ju dragit tungt last nu. Nu har det väl trubbats av lite grann där. Backsidan, Kevin Karlsson, spännande. Han tror jag många kommer att kolla på inför kommande säsong. Det tror jag var inne på tidigare också.
Dennis Fröland tycker jag har varit en bra spelare för Troja.
Jag glad jag blir att du pratar om så här offensiva.
Nej, men och sen har ju vi pratar Arvid Degerstedt som kom in från Borlänge i Hockeyettan och liksom räkt in poäng. Men Troja är ett väldigt bra Division 1-lag.
Men inte ett Hockeyallsvenskt lag?
Men titta på tabellen. Jag tar inte någon ära och heder av Troja på något sätt, men det som man hade önskat sett med Trojaögon var ju att de hade stabiliserat sig. Att man liksom någon placering upp så att man inte var indragen. För med det systemet vi har idag så är det ju obönhörligen så att ett lag ska ur. Mm. Den förr har ju kunnat liksom hantera det på ett annat sätt gentemot då ettanlagen i ett kval. Kanske komma in med en bättre, du har liksom mött bra motstånd och varit mer preppad.
Här har vi en intressant diskussion här. Semjonov som kom in från ettan, Degerstedt, det är ganska många som har förstått. Joshua Karlsson i AIK, det är fler. Nu droppar jag bara några namn som gått från ettan till Hockeyallsvenskan. Vilka har vi missat? Skicka en ping på Twitter och säg så här: ditt as, du glömde den här spelaren. Nej, men just det att folk har gått från ettan till Hockeyallsvenskan. har glappet däremellan blivit mindre? För Semjonovs har ju, ska vi säga att han har kommit in och varit dominant i AIK.
Verkligen levererat åtminstone. Och det här är ju, tycker jag, intressant. Det finns ju, har ju funnits en tendens att gärna plocka utländska spelare. Vi diskuterade ju där inför när fönstret stängde att man liksom letade världen över när många Division 1-spelare har visat. En av de första som vi uppmärksammade när det varit påtagligt var ju Olle Strandell i Mora, ja, som vi såg då han var på lån från Borlänge.
Som Arvid.
Så vart han, ja, så vart han kvar och så har han skrivit 2 nya år om jag läste rätt. Så det funkar, men titta även uppåt, titta hur många allsvenska spelare som faktiskt gör det väldigt bra i SHL. Linus Karlsson, Patrik Karlqvist, Ros, det går att hitta. Så att jag kanske tänker så här då, att det hela hockeyn har buntats ihop lite grann. Jag vill inte säga, ja, SHL kanske har blivit lite sämre då. Hockeyallsvenskan detsamma, ettan lite bättre. Jag vet inte vilken slutsats vi ska dra, eller allt som har blivit bättre. Jag tycker att det är svårt att övergreppa liksom.
På tal om det, när vi ändå pratar om förändringar som kommer att ske. Alltså nu vet vi ju inte vad som händer i den här minst sagt oroväckande tiden som vi sitter i, och det ska vi ju inte koppla på något sätt till omvärlden. Vi ska inte prata om något om det. Men om det är så att de spelarna, de svenska, finska och övriga spelare, transatlanter, inte ska spela i KHL, då innebär ju det här, kan det vara 100 spelare det rör sig om som ska ut och placeras i andra ligor, varav vi får räkna med att ett gäng av dem kommer hamna i Sverige. Många kommer säkert hamna i Schweiz, för de har utökat i Schweiz, va? Det här kan ju du bättre. De har fler importer nästa säsong.
Det kommer att bli, jag vet faktiskt inte om man har en spikat det där fullt.
Men det är,
ut.
Det är sagt så.
Ja, det är de tendenserna. Tidigare har det varit 4 i högsta ligan och 2 i andra ligan.
Ja.
Men här ville man gå upp till 7 respektive 4 eller 5 för andra ligan.
Det är en ganska stor förändring.
Det är det. Och det kommer ju, det hotar ju så att säga de schweiziska spelarna, vilket fick till följd de här protesterna vi såg förra året som var nästan lite komiska. Då första minuten av matchen i en omgång så satt spelarna i båset med några liksom skyltar.
Det här är helt minst.
Ja.
Vad de vägrade spela?
Ja, man skulle liksom gemensamt protestera mot de här tankarna. Men det komiska på det här är att lite längre bort på bänken så satt ju någon svensk och det satt någon finne som liksom är det, shit, det är vi faktiskt som är problemet. Man tycker att de kommer dit och tjänar pengar och liksom tar. Sen är ju problemet i Schweiz i sin tur att de schweiziska spelarna tjänar ju oerhört mycket mer pengar jämfört med svenska spelare i svenska ligor. Men det har ju också att göra med att ekonomierna ser olika ut.
Så du brukar säga att man tjänar, alltså en busschaufför tjänar typ dubbelt.
Ja, alla i Schweiz tjänar en normalt jobb så att säga, har dubbelt så mycket betalt. Men då ska du också klart för att det kostar kycklingfilé 450 kronor i kilot. En sjukförsäkring.
Kostar det?
Ja.
450 spänn?
Ja. Sen kan du fynda någon gång, det gjorde jag någon sån där.
Rödlapp och salmonella.
Ja, precis, men då fick du sitta på toa i 2 veckor, men då kostar den bara 299 liksom.
Eller
biff 600 kronor, alltså det är hiskeligt dyrt land att leva i. Sjukförsäkringar betalar du själv, även om du som importspelare, tränare har mycket hjälp med sånt, men för det vanliga schweiziska folket. Så att det är byggt på ett annat sätt, så det blandar man lätt ihop.
Ja, men det vi ville komma till med det här var, vi hittar ju ett sidospår där, men det kommer att bli fler spelare om världsläget fortsätter som det är. Vi ska inte prata för mycket om det. Men då kan det ju hända att det kommer massa spelare som ska placeras någon annanstans. Det skulle ju höja statusen på svenska ligan. Det skulle höja statusen på den schweiziska ligan.
Tveklöst. Men det skulle också innebära att det blir, där kan man ju se, är det färre då spelare från Hockeyallsvenskan som har möjlighet att ta klivet
upp?
Ja,
för det är ju den frågan som jag tänkte leda
det
till.
Ja, och skulle det gå åt det hållet som vi nu spekulerar, så kommer det ju snarare vara tvärtom. Att det kommer tryckas ner spelare som inte får kontrakt i SHL som hamnar i Hockeyallsvenskan. Det här höjer ju kvaliteten på samtliga ligor, men det stänger ju också dörren för några potentiellt duktiga spelare som skulle kunna kliva upp ett snäpp.
Ja, verkligen. Du, jag tänker det, alltså nu viker vi över på SHL här, men det är ju av anledning till vad som sker i bottenskiktet.
Ja.
Du ska ju göra SHL-studion ikväll.
Yes.
Åka till Stockholm. Men snacka om rafflande där, om vilket lag som ska spela i Hockeyallsvenskan nästa säsong. Djurgården vann ju nu senast mot Luleå borta. Timrå åker och slår Malmö med 3-0. Mm. Det innebär att Malmö har 48 poäng. Timrå 47 med en match mindre spelad. De har 2 poäng ner till Djurgården som har 45. Det är liksom det facit som är med 9 respektive 10 matcher kvar att spela. Och jag vet ju att schemat här i kommande dagarna, Linköping på söndag, ska jag åka till Linköping och kommentera Linköping Malmö. Brynäs är ju definitivt inte exkluderade från det där. Det här kommer bli ett ruggigt race om vilka som ska spela det negativa kvalet.
Verkligen. Det är ju, jag menar, för Timrå då, de har alltså 30 poäng kvar att spela.
Ja, 30 poäng.
Ja. Potentiellt 30 poäng att plocka på sig. Nej, verkligen ett drama. Och det som är så märkligt här är ju det som, precis som i Hockeyallsvenskan egentligen, för en tid sedan så man har en tendens att dra slutsatserna för tidigt. Där har mitt lite torra och tråkiga ibland att tänka på det här. Men jag rycks med i det där också. Men man tänker att ja, men Djurgården, det är ju liksom kört. Fullständigt omöjligt. Timrå tyckte man också hade parkerat där. Nu är det Malmö som liksom har en trend, en negativ trend.
Negativ trend. De har ju glidvalla på slalomskidan utför en utförsbacke.
Och jag vet, när jag var med i SHL-studion här nyligen, så var det Wikegård, tror jag, som sa lite så här i farten, men att Malmö kanske har det liksom HV71-tendenser från förra säsongen.
Det är en väldigt bra koppling, ska jag säga.
Det är det, och det kanske finns något så här, men hur gick det här till? Det här trodde inte vi. Man lever i någon liten naiv bubbla att man, det ska inte drabba oss, det ska inte drabba oss. Sen står man där mitt i det liksom hockeymässiga eländet. Så att ja, snacka om intressant skede på SHL.
Lyssna på den här. Nu är det här omständigheter, det går att vrida och vända hur man vill. Men i alla fall, vi sa det att de som är inblandade i den här tiden är alltså Linköping, Brynäs, Malmö, Timrå, Djurgården. Lyssna på Timrås kommande schema. Linköping borta ikväll. Lördag, Brynäs hemma. Söndag, Djurgården hemma. Tisdag, Djurgården borta. Mm. Alltså, det kommer bli så rafflande. Ja. Det är ju det här man menar. När den här tiden på året, för man kan kolla ut över Vättern, det är strålande sol, det börjar bli varmt. Man behöver inte ha dunjacka när man går ut på morgonpromenaden. Och så börjar det vara det här. Spekulera. Och ska de greja? Och vad händer det? Och varenda match liksom är ju så här. Shit, de vann. Ja. Nu är de med skiten, de andra.
Och med mina hockeyögon så tittar jag också på karaktären hos grupp. Alltså lagen som sådana, individerna, vilka spelare liksom älskar det här läget när du är trängd i ett hörn, vilka kan steppa upp lite till och leverera nu när det liksom behövs som mest, vilka tränare har förmågan nu att plocka fram ett sista S ur rockärmen. Jag tycker det är en oerhört intressant del, den här vardagen som för så i en hockeysäsong uppbyggd, man har förväntningar inför en premiär. De första 10-12 omgångarna så är det ren inspiration. Sen går ju det där över i någon slags vardag. Det är fullt rimligt att det är så. Och sen börjar det lyfta lite grann och man pratar om att det börjar dra ihop sig. Nu är vi ju där det är. Det sista liksom skedet med de här, i SHLs fall då, 10 matcher kvar. Det är onekligen spännande.
Jag tänker att vi ska bolla upp fredagen här lite grann. För det är några lag vi inte har pratat så jättemycket om idag. Fredag kväll. Tänk till det här. Fullsatt Huskvarnegården. HV låten öppnar upp inför 7000 drygt där, väl, som de släpper in nu i Huskvarnegården. HV ettan. Modo tvåan i tabellen. Och de matcherna som har varit, för vi har ju varit inne på att två av de kanske bästa matcherna för säsongen var ju den, nu var ju du sjuk den matchen, den ena som var här när det var HV-Modo. Men sen var du med i Jönköping, nej, Övik.
Ja, ja.
Den är, jag borde ju lära mig det här, men vi är i Jönköping nu, förra veckan var vi i Övik. Men förra gången det var i Övik, vilken match det var.
Verkligen, och det var en ögonöppnare för mig i den mening att jag tyckte Modo kom åt HV. Man kom ut, det var grinigt första 10 minuterna, det small, det var fysiskt, man var under skinnet på varandra, båda lagen, men där och då hanterade Modo det lite bättre och fick matchen dit man ville. Så det var första liksom verkligen för mig, man kan komma åt HV. Vi har sett det några tillfällen förut, men det har berott på andra faktorer. Jag tyckte att Modo gjorde en i stora delar utomordentligt bra match då.
De slog ju också Troja. Det hade jag ju nästan räknat med att Modo skulle förlora inför den här matchen. Det är något vi har lärt oss av Modo den här säsongen, det är att de förlorar matchen innan den viktiga matchen. Det har de ju i princip gjort hela säsongen. Och gud vad du byter snusar, Fredrik.
Berätta inte det. Min mamma vet inte att jag snusar. Jag är 44 år.
Får jag inte säga det?
Jo, jag skojar.
Ska jag klippa bort det här?
Jag tror vi lever med det. Hon lyssnar inte på podden. Så det...
Okej, så du klarar det. Annars det vore jobbigt om du skulle... Hon bara, Fredrik!
Avstängd.
Ja, exakt. Kom aldrig på fredag. Du är hemma.
Fredrik, 44 år, blir avstängd av mamma Kerstin.
Husrätt får inte gå ut. Inte ringa kompisar. Ingen tid på telefonen heller. Ja. Du, men Modo, jag tycker att det noterbara i Modo är att det är andra kedjan som driver Modo nu. Det är Mikael Ågård, det är Erik Ginesjö Karlsson och det är Filip Svenningsson.
Man väntar väl i Modo lite grann på att Vigneault, Woods och
Jelisejev.
Bra att du nämner hans namn så slipper jag göra det. Kanske ska vakna till. Men Modo har ju en bredd tycker jag i sin offensiv. Inte bara på forwardsidan utan Nässén, Bärna till exempel på backsidan. Det finns, man har hög kompetens på det offensiva spelet och jag tycker över säsongen att man har varit liksom bra i båda delar, defensiven också. Och det finns ju en anledning till att man ligger där man ligger. Så att det är kanske en styrka att om en formation inte riktigt levererar när vi ser till poäng konstant så tar någon annan vid där. Så Modo, men matchen HV-Modo så är det ju förutom de poängen, för det är ju som du säger, det är ju Modos chans att
ja, då måste ju vinna den här, annars är serien körd.
Så naturligtvis har poängen stor betydelse, men i ännu större utsträckning de här intrycken man gör på varandra, hur mycket du kan få varandra att gå snett eller tappa konceptet, frustrerade, begå misstag.
Är det här finalen? Eller är det, tror du att Björklöven och Karlskoga kan hota om det? Eller tror du att det här
nej,
är
nej, men det tror jag. Sen du vet hur mycket jag ogillar att spekulera på det sättet. Men det är min känsla. Jag vet. Jag är inte vän av det där ännu. Men absolut, och det tycker jag, det påvisar ju tabellen. Ja. Någonstans måste man ju lita på att efter 47-48 spelade matcher så säger det, är du etta och tvåa så har du gjort det bäst över tid. Ja. Och däremot så vill jag ju, för jag vet inte vilken gång i ordningen, påpeka det faktum att när ett slutspel drar igång så ändrar den här sporten karaktär. Mm. Det tillåts mer. Vi hade en diskussion igår med folk inom domarkåren hur man ser på liksom slutspel och vad händer med reglerna. Det som kändes liksom, det där hade ju varit en tvåa så är det inte det. Fast domarna säger men vi har samma regelbok.
Men det stämmer ju inte. Det är ju inte samma regelbok.
Regelboken är ju densamma. Ja. Det finns ju inte någon sån här edition playoff. Men det är ju sättet de förhåller sig till det. Det tyckte jag faktiskt, ska vi bara tillägga på matchen HV71 Björklöven, att det var en bra domarinsats.
En väldigt bra domarinsats. Ja, och jag tänkte ingenting på den.
Nej, och det är precis det. Det är så man ska tänka på domare. Vem var det som dömde egentligen, tänker man?
Ja.
Då är det bra.
Verkligen. Och vi har ju valt att inte prata så mycket domslut.
Nej, och det ska vi inte göra heller.
De gjorde det bra idag helt enkelt, tycker jag. Nej, men häftig match, tänker jag. Mm. Modo, jag tycker ju fortfarande att Modigs, alltså det tappet kan vara det som fäller dem. Alltså, om än, det verkar som att det inte var en perfect match Modigs och Modo, så tror jag ändå på något sätt att det är svårt att hitta en så... Den funkar ju verkligen, den kedjan. Den var ju så bra. Jag skulle vilja säga att det var en av ligans bästa, och så nu helt plötsligt har de inte den ligans bästa kedja.
Nej, men gjort är gjort.
Ja, då tackar vi för den här podden.
Nej, men jag menar bara, jag tycker du tar ju ut svängarna där och det går att älta det. Jag tänker nu, jag har ju den där, det ska vi ju påpeka än en gång, att eftersom jag har ju levt i hockeyns värld länge och varit tränare länge, så har jag ju, vare sig jag vill eller inte, så har jag liksom en eftertänksamhet som ur ett tränarperspektiv. Och då, jag tror inte att Mattias Karlin ägnar en sekund åt Marcus Modigs.
Nej, det förstår jag också. Men vi kan ju tänka så här, vad hade det varit om Marcus Modigs hade varit kvar hela säsongen och flyttat till Linköping nästa säsong?
Visst, det går och det går att fundera så. Det går att fundera så. Nu blänger vi lite på varandra.
Ja, men det måste vi få göra, för du förstår ju inte vad jag säger.
Nej, och du vill inte ta in vad jag menar.
Nej, men du...
Men vi lämnar den.
Då ska jag sitta här och prata med Vetter. Då kommer det bli jävligt mycket trevligare när någon håller med om vad jag säger.
Nej, men move on.
Ja. Ja, ja, men jag tycker att det är fascinerande i alla fall. Snart ska ju dessutom ditt tåg gå. Det är väl tur det, så slipper man tråkmomsen.
Jag får ju rycka ut och gå upp till Stockholm och komma tillbaka till morgon. Vi slipper varandra. Det tror jag kan vara bra för vår relation.
Ja,
kan du hänga med Harald Lyckner och se hur kul det är?
Ja, alltså Harald, jag ska inte förvåna om han kommer ner och går till värmningen. Ja, han ska ju gå till träningen.
Ja, det hade jag gärna gjort också. Men,
kan du förklara för mig, varför går man och ser en hockeyträning?
Ja, men det är där du ser, det är lite som sån här som...
Är det inte det du vill slippa?
Nej, det är det jag saknar mest. Det är den här, ja, nu rasar du ihop. Men det är lite som så här, travmänniskor går ju och tittar på vad de har för skor på sig. Och klövarna, eller vad heter det? Vad heter hästens... Ja. Fötter, ja men hur reser du? Ja, men, så det, du får en annan känsla, du ser spelarna hur man beter sig på träningarna, attityden, avslappnat, du får veta så mycket.
Ja.
Alltså om det fanns fler materialer i världen så skulle världen vara en bättre plats.
För
de är myrsan, bjuder på kaffe och de pratar och man får höra lite Dennis i det, så att man får många bra intryck. Så det jag förstår att Harald går dit, och Harald är ju liksom en räv på så många sätt. Och där får han så mycket info.
Utveckla det lite grann.
Ja, men alltså han har ju varit med länge. Vi skojar om Harald ibland. Och det gör ju för ibland. Att vi tycker så mycket om honom.
Ja.
Och jag har stor respekt för hans. Han var ju en fantastisk duktig hockeyspelare en gång i tiden. Och sen var ju tränare väldigt länge. Han har varit
10 SM-finaler.
Ja.
10 SM-finaler. Det är inte många som har det.
Nej, det är respekt.
Ja, verkligen.
Men sen kan vi ändå vara på och hacka lite på honom. Och det tycker
kan vi göra säkert. Annars kommer vi inte att göra det längre. För då blir det inget kul.
Nej, och du har ju erbjudit honom att vara med i nästa veckas podd.
Ja, nästa vecka tänkte vi
ha. Och då var han tveksam. Det var bara för att han skulle vara lite dryg.
Men då sa jag så Bekalsa kan vara med istället.
Ja, kommentatorn. Och då snabbt bytte han foten. Ja, men det kan jag nog klämma in där.
Annars vet han att det blir dartkastning med vassa knivar mot Haralds rygg. Du, jag tänker att vi inte ska bli speciellt mycket mer långrandig än så här. Summa summarum, jag tänker att nästa vecka kan vi väl köra det här med lyssnafrågor då. Ja, när Harald är med också.
Ja, men precis.
Inför slutspelet. Så det här är en uppmaning helt enkelt. Skicka till mig @ Lars Lindberg 10 på Twitter. Direktmeddelande eller bara skriv in mig. Eller ännu bättre, mejla till larslindberg10@gmail.com. Vi får skaffa någon sån här för podden sen. Men då kör vi rent lyssnarfrågor till Harald, Fredrik och jag får väl kanske jag får en.
Absolut, ja, men vi har ju tre olika nyanser i det där. Och jag tror att det är det börjar bli mer upphetsat hos supportrar. Ja, och spänt och intressant. Det finns så många goda, fina saker i vårsolen är framme och i dessa eländes tider som råder så är det så fint att vi kan ha idrotten att samlas runt och få känna de här vårkänslorna som kommer kring slutspurten här.
Nu blir det inte så långrande idag eller?
Nej, men det är fint. Harald gafflade ju igår om att det är alldeles för långt med 1,20.
Ja. Alla andra säger
för det tar väl bara, ja, men det är ju för att för honom att köra från Hammar in till Karlstad tar ju kanske bara runt en timme. Det är väl 2 mil eller någonting. Så att han får lov att sitta på parkeringen de här sista 20.
10-2 på ratten. 10-2, jag fattar ju på ratten. Ja, någon har han. Hoppas att ni har funnit någon ro i detta och att vi hörs nästa vecka. Då är det så mycket lyssnarfrågor som helt enkelt vi hoppas ska strömma in. Och på fredag kväll så vet ni såklart vad ni ska göra. Det är taco, chips, dipp, resten av massipantåtan om ni bor i Jönköping. Och sen så ska ni se HV71 mot Modo 18.30 på Simor.
Strålande.
Tack så mycket.
Tack, tack. Ses då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.